Men här om veckan så ramlade jag ner i ett rabbit hole som jag tog upp här i podden med ett visst universitet där man skulle få a ring before spring, det vill säga att man skulle gifta sig innan våren. Och nu i helgen har jag hittat ytterligare ett nytt med ett språkbruk som daterar mig något enormt. Jag anar att det kanske även daterar dig, Erik.
Ja, låt höra. Vad har du hittat?
Det här hela internet tyckte jag översvämmades av följande meningar. Clavicular was mid jester gooning with a group of foids came and spiked his cortisol levels. Is ignoring the foids while munting and mogging moids more useful than SMV chad fishing in the club? Och det här är engelska. Okay. Tror du eller ej?
Ja, av allt det du sa nu så är det två ord jag känner igen. Mogging och chad. Mm. Alltså jag var ju i Åre nyligen och fick höra att Åre moggar alla andra skidorter. Alltså så det är att man är bättre.
Ja, precis. Okay.
Chad är ju också någon slags alfahanne. Det är det enda jag förstår.
Ja, det finns en lång analys då av vad det här betyder. Det här är ju någon slags liksom internet-incel-språk.
Vänta, ska jag oroa mig för dig? Varför hamnar du här i internet-incel?
Det är nog för att jag är så gammal att jag hänger på sociala medier när folk tyckte att det här lät så kul. Jag tyckte också att det här lät så kul. Vad är det här de pratar om?
Ja, och vad är det de pratar om då?
Ja, men det är en person som heter Klavik, och det är hans namn då, som håller på att liksom larva sig framför massa tjejer, och så blir han stressad då. He spiked his cortisol levels. Är bara att han då, kortisolet ökar i kroppen, att han blir stressad. Jester gooning är tydligen då när han håller på att larva sig och är lite, så här, lite töntig framför någon på något vis.
Foids, är det tjejerna då? Alltså?
Ja, okay. Foids är liksom ett nedlåtande sätt att prata om det. Det är som en incel fast en tjej ungefär. Och så hela det här kontot då, efter att du har hittat det här ursprungskontot, är bara klipp på de här personerna. Det finns ett helt konto som plockar ut sådana här YouTube-klipp och då liksom skriver liksom captions till det. Och det här är en sån caption som försöker förklara vad som pågår i videon. Det är bara att den här förklaringen låter helt obegriplig. Men jag tycker det här är väldigt lovande ändå. Att kidsen har ett helt eget språk. Kanske lite nedlåtande och otrevligt språk. Men det är i alla fall pågår liksom ett nytt internet som kommer underifrån. Det här tycker jag är lovande som en gammal man.
Mm, och jag tycker att du behöver skaffa nya intressen på helgen. Kanske ut i naturen eller någonting.
Du lyssnar på Tech Brief, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Björn Jeffrey och är tech-analytiker.
Och jag heter Erik Wisterberg och idag är jag inhoppande tech-reporter i podden.
I veckans avsnitt, Spotify dominerar musikmarknaden. Vi har hittat deras hemliga vapen. Snacket om sociala medierförbud haglar. Kommer det att fungera? Och vi har valt veckans eviga sanning. Välkommen tillbaka till podden, Erik.
Tack så mycket. Det är alltid lite nervöst att stå här nu när man inte har samma liksom järnkoll på tech-världen som jag hade förut.
Men du är ju ändå en podd OG från början.
Ja.
Du gjorde ju podden innan jag gjorde podden.
Otroligt alltså.
Ja.
Ja. Nej, men kul att få vara tillbaka. Och vissa saker är ju ändå så likt. Ni snackar fortfarande om Spotify. Eller vi snackar fortfarande om Spotify här i podden.
Exakt. Man kan tro att tiden har stått helt still. Nämligen igår då när vi spelade, så hade Spotify sin kvartalsrapport. De är ju olika varje gång, men ändå väldigt lika.
Men ändå lite historisk kvartalsrapport. Väl, var inte det här Daniel Eks sista, eller?
Ja, det var ju det sista delen när han hade varit vd. Men nu var den här gången var det ju egentligen då de nya vdarna Alex Nordström och Gustav Söderström som fick liksom, de tog över från nyårsdagen här är de vd. Det här pratar man ju om det förra kvartalet. Men det är ju också legendariskt av andra skäl att till skillnad från när du var med på den sist så har ju det blivit väldigt mycket mer lönsamt. Vinsten per aktie jämfört med året innan ökade de med 189%. Så här har det ändå hänt en hel del. Plus då att den gamla favoriten Daniel Ek då är en numera styrelseordförande. Så han är inte helt ursäckad ur Spotify, men han är inte vd som han en gång var.
Nej, men han måste ändå vara sjukt nöjd, tänker jag. Alltså han har blivit ifrågasatt under så många år av liksom förståsigpåare som säger att Spotify kommer aldrig funka, aldrig tjäna pengar och nu kan Daniel Ek liksom kliva tillbaka med en lite av en liksom vinstmaskin. Det var en grej ändå som jag studsade på som Gustav Söderström sa. Det var den här, hör du talas om Honk?
Ja, det var något med deras utvecklingsmiljö eller
något. Ja, men han liksom sa
an engineer at Spotify on their morning commute from Slack on their cell phone can tell Claude to fix a bug or add a new feature to the iOS app. And once Claude finishes that work, the engineer then gets a new version of the app pushed to them on Slack on their phone so that he can then merge it to production, all before they even arrived at the office. We call this system internally Honk, and we've been told by key AI partners that our work here is industry leading.
Så de har något slags internt verktyg som heter Honk, där man kan sitta på typ bussen och slacka instruktioner till Honk om att man vill liksom lägga till någon ny feature i Spotifys app, och sen gör den det. Så det här är ju
väldigt modernt att göra detta, men som en vän till mig sa, som hade hört från någon annan utvecklare: Claude Code writes 90% of my code and then I write the remaining 90%.
Ja, men det var en väldig framtidsoptimism. Liksom. Man ser dollartecken i ögonen på de här två nya cheferna på Spotify, att de tror att de ska kunna tjäna ännu mer pengar, tror jag, när de automatiserar. Så spännande, tycker jag.
Spännande. Jag tänkte jag skulle pitcha ett osynligt vapen, ett hemligt vapen som jag tycker att Spotify har använt efter jag kollade lite på hur marknaden har sett ut. Som du säger, they've come a long way, men det finns ju många andra som är i denna musikmarknad också. Och jag tänker lite att om de slutar använda det här osynliga vapnet så kan det gå lite illa, för jag tycker det finns en del sådana tecken på att de börjar liksom dras ner i träsket med alla andra då.
Ja, men då Spotify har ett hemligt vapen som du ska avslöja.
Tänkte göra det.
Vad är det?
Jag tänkte göra det efter den här pausen.
Ja, vi ska prata om Spotifys osynliga vapen som har tagit dem fram nu till den här positionen som marknadsledare, och dessutom att de gör vinst. Mm. Björn, du har utlovat att sluta hålla på det här nu.
Ja.
Så nu är vi spända.
Ja, det osynliga vapnet är fokus.
Låter ju lite tråkigt här.
Lite tråkigt.
Ja, nu får du liksom uppa det här fokuset.
Ja, men man får tänka på då, vem är det de är up against? Vad har man för konkurrenter? Primär, man kollar på musikstreamingmarknaden, sen håller de ju på med lite annat också, men vi börjar där.
Jag har nog själv skrivit åtminstone 10 artiklar om så här: nu lanserar big tech-bolag en Spotify-dödare.
Ja. Och ändå så är de här odödade.
Ja. Nej, men det är många som har försökt. Alltså, Tidal var en stor grej för länge sedan. Apple Music har försökt, ja. Det har kommit Amazon, och liksom nu känns det som att varenda kotte i Big Tech har en streamingtjänst i alla fall.
De finns överallt, men vad de inte har då är att de har väldigt lite fokus på den här frågan. Tittar man då exempelvis då på Apple Music är väl den som är den bästa konkurrenten, egentligen största.
Ja. Nej, men, och det är alltså rent tekniskt sett, det borde vara en mardröm. De har liksom kontroll över typ 1 miljard iPhone-devices, där man direkt när man typ köper en ny telefon får så här 3 månader gratis på Apple Music som man kan aktivera. Det borde ha varit en potentiell Spotify-dödare.
Ja, de har också oändligt med pengar i det närmaste. De har ju direktkontakt med nästan alla Spotifys användare då, eller alla som använder Apple-produkter för att lyssna på något vis, en Mac eller en iPhone eller liknande. De har allt det där. Men kollar man på liksom hur Apples intäkter är fördelade, så är det som kallas för services. Det är ungefär 25% av intäkterna. Det är mycket i kronor och ören, ska jag säga. Men merparten av services är App Store. Så nästan varje gång du har liksom köpt någonting i Clash of Clans, så hamnar 30% av det i den här kategorin.
Den så kallade Apple-skatten, alltså den som även Spotify har tvingats betala. Och
exakt, så i av de 25% så är det också Spotifys intäkter som indirekt har hamnat i Apples intäkter. Så att det är ju liksom en liten del av de 25% som faktiskt är Apple Music. Så även då ett företag som precis som borde vara en mardröm att konkurrera med. Och säkert är det, om man heter Samsung så är det nog en mardröm. Men just för Spotify är det inte det, för det är så himla få som jobbar med det här. När jag jobbade mot App Store, ska man väl säga, för det här är ju liksom länge sedan nu. Men då ska man komma ihåg att även vid det tillfället när App Store var stort, det fanns inte en enda dedikerad utvecklare på App Store. På Apple. Inte en. De jobbar liksom i någon slags team. De jobbar med många olika saker. Men då kan det vara så att om Apple TV hade massa problem, då var det ingen som jobbade med App Store. Det kunde vara under flera månader. Sen hade inte en enda, jämfört med då hur man kanske tänker sig att det är. Där sitter liksom 500 pers på heltid och bara liksom bygger App Store och blir jättebra. Så är det inte.
Och du tänker då att det finns inget liksom, team på 100 personer på Apple som är så här, vi ska göra Apple Music störst i världen, kosta vad det kosta vill.
Nej, jag tror inte det. Eller det verkar åtminstone inte så, för de är fortfarande väldigt, väldigt små. Faktum är att om man tittar på hur Apple då och Amazon Music, som är samma typ av grej egentligen, YouTube Music som börjar växa till sig, kollar man på de tre, det här är lite gamla siffror, men deras gemensamma marknadsandel är ungefär lika stor som Spotify. Så Spotify är lika stor som då tre av världens största företags musiksatsningar. Vilket till mig antyder, de kan inte riktigt fokusera på det. De bryr sig inte. De har en produkt som du säger. De poppar upp överallt. Men det är ingen som riktigt bryr sig om musikmarknaden. Förutom Spotify. Och det har varit liksom en sån framgångsfaktor.
Mm. Nej, men de presenterar ju nu, de har fått 750 miljoner aktiva användare. Jag vet att de har ju haft länge ett mål på 1 miljard. Nu ser det ju väldigt sannolikt ut som att de kommer nå det och fortsätta. Men de var ju också först ut på marknaden i den här nischen ändå. Mm. Vad tänker du att det har lett till?
Jag tänker att man vill tro att det ska hjälpa. Och jag tycker att det finns en sån myt på något vis att det hjälper att vara först. Det kan ju inte vara dåligt. De drev ju på hela streaming paradigmet så att säga, så alla andra kom väl efteråt på något vis. Men jag tänker att jag tänker på Alta Vista.
Mm. Använder du inte den fortfarande?
Nej.
Det får du förklara för poddens yngre lyssnare vad det ens är för någonting.
Ja, precis, alla som är alla jester gooners.
Precis.
Alta Vista. När jag var ung så var Alta Vista.
Alta Vista blev moggad kan man säga av någonting nytt.
Ja, exakt.
Flera gånger.
Av Google, precis. Och även av andra också. Nej, men då var ju en helt annan, alltså sökkategorin på internet. Det var ju världens största sökmotor där och då. Även Yahoo var ju jättestort. Ask.com. Man tänker att man lever liksom i en Google-värld som har varit så för evigt, men så var det inte. Google kom ganska långt efter alla de här och tog över. Så att bara vara tidig hjälper inte. Faktum är att det inte hjälpt Alta Vista överhuvudtaget. Det där verkar snarare vara lite av en myt att det hjälper att vara så himla tidig in på marknaden. Man får ett visst försprång, men Google har ju sprungit liksom 8 år om Alta Vista i 20 år här nu.
Mm. Och nu kanske de själva blir omsprungna av AI-sök. Vem vet?
Exakt.
Men när man pratar om det här fokuset då, som du var inne på i början. Spotifys fokus då? För de... Jag läste till exempel i tidningen om att de skulle börja sälja fysiska böcker på något sätt. Och där vart jag lite så här, de har ju gjort lite så här konstiga utflykter. De gjorde den här The Car Thing, alltså ja, en typ hårdvara för bilar och så vidare.
Som en liten mini musiklyssningspryl som man skulle montera i bilen.
Ja, men precis. Och nu så det har varit poddar, det har varit en videosatsning. Det, liksom, de börjar ju sprida ut sig liksom bredare än vad de gjort tidigare. Förut var det liksom, vi ska vara bäst på musik och sen så började det där expandera. Vad tänker du om Spotifys egna fokus då? Finns det några problem där?
Jag tänker att det här kanske är akilleshälen i den här branschen på något vis. Man måste växa oändligt. Så de har ju gått lite från att prata om musik till att prata om liksom audio. Lyssna på saker överhuvudtaget. Och då i det perspektivet är det logiskt att man skaffar böcker och sådär. Sen att man ska sälja fysiska böcker i Spotify känns mer som någon förlorade en förhandling med bokförlagen om att få in alla ljudböcker.
Precis, någon förlagschef fick sin liksom högsta dröm uppfylld. Att så här, jag skriver inte på om du inte säljer fysiska böcker, ungefär.
Ja, precis. Jag vet inte om det är en fokusfråga så mycket som så här, okej då, jag måste få loss de här ljudboksrättigheterna så jag får gå med på det här. Men jag tycker av alla de sakerna som har kommit då, som du var inne på också, precis, poddar, musikvideos har de satsat på flera tillfällen och liksom inte blivit en jättegrej. Kanske.
Nej, det har
gången
inte riktigt lyft.
Och sen så böcker. Det som man saknar lite är ju just, vad är de nya grejerna kring musik? Vad är de nya funktionerna kring musik? Just eftersom det här är det som de kan göra så mycket bättre och det som man rimligtvis, för de är ju en stor byggnad, den vi pratade om tidigare, den som inte finns på Apple, den finns ju på Spotify. Mm. De är ju många, det är jättemånga som har med produktutveckling och så vidare. Vad är det som händer inom just musik för att cementera den positionen? Och gör man allt för mycket andra grejer så är ju risken att det här fokuset börjar liksom smetas ut. Man kan ju bli stor och ha en bra business ändå. Men just att man tappar fokuset på det som egentligen är kärnprodukt. Och det är skälet som jag tror i alla fall som de allra flesta har Spotify. Jag tror inte att det är så många som köper och använder den på grund av ljudböckerna och poddarna. Det kanske är mer som en bonus. Eller? Lyssnar du på ljudböcker i Spotify?
Nej, det gör jag inte. Men jag har ju däremot märkt att de... Eller jag tyckte att jag märkt att de försöker ju gärna få en att lyssna på andra saker än musik. Mm. Och det där tror jag ju själv är ett långsiktigt plan för att kunna betala mindre pengar till slut till musikbranschen. För det är traditionellt varit så att det är musikbranschen som får en del av Spotifys premiumintäkter.
Ja.
Och jag tror att vid någon tidpunkt, om de liksom får folk att lyssna på mycket annat än musik, så kan de säga till skivbolagen att de kommer få lite mindre pengar framöver. Men det är en personlig
reflektion. Jag tror det stämmer. Och det är väl att man får väl betalt för så mycket som du lyssnar. Om du lyssnar på en skiva 100 gånger så får du betalt 100 gånger, en viss antal. Men om du lyssnar på en podd 100 gånger så får du inte betalt. Det är en helt annan modell.
Exakt, exakt.
Så det är klart att det gynnar dem och flyttar dem från en till en annan. Men det är mer så här, vad är startpunkten? Varför tar man sig in? Vad är det man associerar det här med från början? Apple Music är ju tydligt vad det betyder, även Amazon Music. Men även det är väl saker som man kanske bara skaffar för att man hade Prime ändå eller något sånt där. Man får liksom dessa bonusgrejer, men de som verkligen är intresserade av det letar väl kanske efter en dedikerad musiktjänst. Men använder man Spotify idag och söker på någonting, då får man ju lista på alla möjliga olika grejer som inte nödvändigtvis är musik också. Det är fullt med liksom, söklistningen är fullt med massa grejer som diverse olika klipp eller så här, sign up for a trial of audiobooks, och det är mycket going on. Det här är det fokuset, jag tänker är lite oroväckande.
Ja. Jag har ett annat, om vi ska runda upp bara, ett annat hot som jag tänker kan verkligen ställa till det på riktigt för Spotify framöver. Det är ju ändå kopplat till det, alltså Gustav Söderström hyllar ju AI, han älskar AI, men AI kommer ju också betyda, ser det ut som, väldigt dramatiska saker för musik överhuvudtaget. Det var ju nu ganska nyligen den här Jakob-låten, Jag vet du är inte min, någon slags AI
den har vi
delvis
kört här, till och med
skapad, liksom, toppade listan.
Ja.
Och de snackade också om det, eller Daniel Ek sa ju det här vid kvartalsrapporten, att liksom nästa våg av skiften, AI bland annat, kommer helt omforma hur folk liksom upptäcker och hittar och kanske även upplever musik. Och där tänker jag att det finns en stor risk. Alltså, idag är det så att man ska komma till Spotify för att upptäcka musik. Men om det här skiftet verkligen slår igenom, alltså du vet, AI-musik blir liksom lika inom situationstecken bra som mänsklig musik, då kanske det är någon helt annan plattform som liksom blir det nya sättet att upptäcka, skapa, liksom, hitta musik som inte är Spotify.
Ja, men det kan också vara i vissa kategorier. Det fanns en tjänst som fortfarande finns, tror jag, som heter Endel, som var liksom innan den här stora AI-vågen. Och den gjorde liksom inte, den gör musik, men den gör liksom musik för fokus. Så det är egentligen någon slags, och det är en genererad grej. Det är inga låtar, du går inte in och sätter på en viss låt, utan du säger, men nu ska jag läsa en bok, eller nu ska jag plugga, jag ska fokusera på någonting, eller jag ska gå en promenad och ska meditera. Och då man ställer in det i den här, och då skapar den musik utifrån vad ditt syfte är. Och det är ju ett annat sätt att använda musik. Det är AI-musik som försöker inte vara Michael Jackson och Madonna, utan försöker vara någonting helt annat. Ska bara få det att liksom chilla.
Nej, men jag tycker man ser också en liten splittring kring just AI-musiken. Att Spotify, de verkar inte omfamna det här ganska mycket. Alltså, de vill inte ha typ AI-kloner där någon låtsas vara Mariah Carey till exempel. Eller så där. Men de är ändå så här, ni kan använda AI för att skapa musik, ladda upp det hos oss. Deezer, deras konkurrent, har ju tagit liksom en lite mer aggressiv approach till det här. Jag kollade bara lite siffror från dem. Det kommer 60 000 spår varje dag av AI-musik och där nästan alla streams är liksom fake streams enligt Deezer då. Och de har nu tagit fram ett verktyg som ska liksom detektera AI-musik som de vill sälja till andra. Så de tar ju den här väldigt såhär
på tal om fokus, ja, här, men vi ger upp på streaming.
Nej, men precis, vad har de har 10 miljoner prenumeranter, de finns ju knappt. Men de brukar, det är liksom intressanta inspel, tänker jag, från det hållet. Där Spotify säger så här: vi ska hålla borta det värsta liksom AI-sloppen, men välkommen att skapa musik med AI och liksom ladda upp det. Och de säger så här: våran position är att upptäckten av musik kommer ske på Spotify, oavsett hur den är skapad. Och det är där jag tänker, det är där slaget kommer stå framöver. Alltså vart går man för att upptäcka och hitta ny musik?
Om det är slaget, så tycker man att här finns det ju rätt mycket att jobba på. Jag tycker inte det är jättelätt att hitta saker, även om du vet vad du letar efter. Och då tror jag att ganska många går in på Spotify och vet inte vad man är ute efter. Det är mer, man är på bra humör, man är på dåligt humör, man är trött, man är pigg, man ska träna, någonting. Om man även när man vet exakt vad man letar efter, så är ju listningen inte svinbra. Så här, det här är ju uppenbarligen ett väldigt svårt problem att lösa. Så det är ju inte att de inte kanske klarar av det, men på grund av fokus, och i synnerhet om du skulle få 60 000 nya spår varje dag, som rimligtvis då kommer Spotify, SEO, varenda titel, vad du än söker på, så kan ju risken att du kommer få en AI-titel också. Mm. Och det blir allt bättre och du inte vet det. Hur ska du kunna sålla bland allt detta? Hur ska du kunna hitta det? Här finns ju rätt mycket jobb att göra, även om man bara tänker väldigt smalt då, inom musik.
Nej, men Spotify har ju också själva att de har tagit bort 75 miljoner AI-spår på 12 månader. Men då, om man ska komma till någon slutsats här då. Kommer Spotify bli musikbranschens Alta Vista, eller blir det liksom ett evigt Google-liknande imperium?
Jag tror att det är lätt att tänka att när man väl har en sån cementerad plats som man har, så är den för evigt. Men jag tycker att Alta Vista är ett exempel på att så är inte fallet. Det kan faktiskt gå ganska fort. Och möjligen då är till exempelvis AI-musik. Det kanske kommer liksom ett Spotify som bara är det, som låtsas inte att det är någonting annat än det, utan de kör bara den typen av grej. Eller då någon som är jätteduktig på att hitta precis det du är ute efter. Jag är ute efter en lugn låt med gitarr och piano och en kvinnlig sångerska med hög röst, ljusröst. Ja, klick, och så får du precis det. Så jag tror att om man inte liksom double down och fokuserar bara på musikområdet lite djupare, så tror jag det finns risk att man kan bli en altavista.
Det låter som en riktig tech-vd. Mm. Double down.
Double down indeed.
TechBrief presenterar veckans.
Vi har valt veckans eviga sanning. Och här har man, som den goda tech-vdn jag en gång var, läst Harvard Business Review.
Oj, oj, oj. Nu stiger aktiekursen
så,
på Björn
Jeffrey. Så som du läser journalisten. Nej, det har gjorts en studie om AI-effektivitet, denna som vi alla väntar på att den ska komma och inträffa.
Att AI är så bra så den tar allas jobb.
Ja, eller bara hjälper till så pass mycket att du inte behöver, då, från ett tech-vd:s perspektiv, du behöver inte anställa så många, och om du är arbetstagare, du blir av med jobbet.
Just det.
Det är samma sak. Ja. Men det har kommit en ny studie då, som har gjorts under 8 månader med ungefär en organisation som hade 200 anställda.
Och den här liksom bevisar att we're all doomed, eller?
Nej, det bevisar en evig sanning som är egentligen motsatsen till det.
Mm-hmm.
För den visar att den tiden man hade, den äts upp av annat jobb. Så den tiden som du besparar på något vis går ändå åt på något annat vis. Det fanns några exempel här som den sa, att när du då sätter igång en AI för att göra någonting, säger den, individuals across the organization attempted work they would have outsourced, deferred or avoided entirely in the past. Det vill säga, AI gör en del av ditt jobb, och då går du och gör någon annans jobb som du i vanlig fall inte hade gjort.
Just det, något man hade struntat i.
Ja, och så den sa också att because AI made beginning a task so easy, it reduced the friction of facing a blank page or unknown starting point. Workers slipped small amounts of work into moments that had previously been breaks. Mm-hmm. Det är så enkelt att jobba att dina raster börjar också bli arbetspass. Och det här får en då att tänka på den eviga lagen, som är någonting som heter Parkinsons law. Detta har ingenting med sjukdomen Parkinson att göra eller någonting. Och det är i princip att, som säger så här, work expands so as to fill the time available for its completion. Och vad det betyder är att om du ska skriva klart en artikel och du har 20 minuter på dig, då kommer det ta 20 minuter. Om du har 2 dagar på dig, då kommer det ta 2 dagar.
Alltså, jag skriver alltid klart mina artiklar så fort det bara går. Jag skulle aldrig göra det.
Ingen dödtid.
Nej, skämt att säga. Det tror jag ju på. Alltså, jag tror ju ibland att om man skulle införa 6 timmars arbetsdag här på Svenska Dagbladet, att det skulle bli ungefär lika mycket gjort ändå.
Parkinsons law säger precis det. Ska du införa 6 timmars arbetsdag, det kommer inte hända någonting. För allt det du kommer behöva göra kommer ändå att bli gjort åt båda håll. Så att även om du då skulle få 80 timmars arbetsväg, du skulle inte få dubbelt så mycket gjort. Du skulle göra samma mängd, för det som behöver göras är det som görs. Och det här då talar emot den här AI-effektiviteten, att man kan effektivisera vissa delar, men det är inte så att folk går och ringer sin chef och säger, vet du vad, du behöver inte mig längre.
Nej, precis.
Man kommer varken få gå hem eller få sparken, för att du kommer bara sitta och pyssla med massa andra saker.
Ja, men spännande.
Förra veckan så kom nyheten att Spanien är på väg att förbjuda sociala medier för barn. Australien har redan gjort detta. Frankrike verkar inte ligga långt efter. Sverige då, såklart, är mitt i en utredning av frågan som förväntas bli klar senare i år. Men man behöver kanske inte vara något orakel för att gissa vad denna slutsats i denna utredning kommer att leda till.
Jag träffade på Jakob Forssmed, han som har beställt utredningen.
Socialminister.
Alltså. Yes. Mm. Jag tror att det var typ på Studio 1 eller någonting. Alltså han var ju väldigt, väldigt bekymrad över det här.
Han har en look där han känns bekymrad överlag.
Bister, ja. 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 Nej, men alltså det är att, ja, om man ska tolka honom och han som har beställt utredningen, då kommer det att föreslå någon typ av åtgärd. Men det vet vi inte än.
Nej.
Det vi vet är att även Discord, det här, vad ska man säga, chattforum, sociala medier, nätverket, ska kräva att man verifierar sig som vuxen för att man ska få ha ett konto med alla funktioner. Och det känns ju lite som att alla tecken går åt ett håll just nu, att sociala medier, det är inget för barn, det ska bort för dem. Deras barndom blir ju förstörd. De berövas sin barndom.
Precis.
Det är lite så det låter i alla fall.
Ja, och jag tänkte att i och med att det låter så, så kanske det kunde varit intellektuellt hederligt att titta på vad är de motsatta argumenten?
Alltså det som bara så här, ge era barn TikTok, ge dem socker för hjärnorna hela dagen. Ja, den är man ju sugen på.
Inte nödvändigtvis för att man håller med om det, men för att förstå hur resonemanget går. Och det är ju väldigt aktuellt, för att vi för 2 veckor sedan så pratade vi om en jättestor rättegång som vi nu är mitt inne i, som handlar delvis om det här. Det kommer även massa andra rättegångar som är på gång i, alltså nu är det ju, jag tror det är 9 stycken rättegångar nu när de stämmer sociala medierbolag, och sen i sommar så kommer det komma en ny våg. Och där är, i den här första då, så argumenterar de egentligen att det är funktionaliteten som ställer till det. Vi ska komma till det sen, vi ska prata lite mer om det. I den här nästa vågen som kommer så är det att de är en public nuisance. Alltså det måste ställa till
ett det är därför du förklarar, vad betyder det ens? Public nuisance? Nej, det låter gammaldags.
Ja, det är väldigt gammaldags. Det är som att du har ställt till liksom en oreda i samhället. I princip så är det liksom skoldistrikt och sånt som då stämmer sociala mediebolagen och säger, nu har ni skapat alla de här problemen. Folk håller på att cybermobba varandra och bråka och hålla på med alla möjliga saker. Men det är vi i skolan som måste deala med allt det här. Ni har inga som helst konsekvenser av detta, och det är ett otyg.
Ja, intressant. Vad gör svenska skolan under tiden? De bara, vi inför Teams där alla elever kan sitta och chatta med varandra och göra så här tumme upp på sina chattar under lektion. Nej, väldigt, det är perfekt.
Sverige är väldigt contrarian i dessa avseende. Ja, nej, men så det är många
okay,
som är på
att
gång.
De ställer till så mycket oreda. Ja. Intressant.
Så det är massa sånt där som pågår. Så det är väldigt, det här, det ligger verkligen i tiden. Och när man gör det så får man ju lyssna på, vad är det då den andra sidan säger i de här rättegångarna? Vad är argumenten mot? För argumenten för att man ska kasta ut dem, så sagt, den tror jag nästan alla har på känn. Det är ju där liksom hela the zeitgeist är åt ett tydligt håll. Det är Jakob Forssmed all over again.
Ja. Nej, men det största argumentet liksom emot ett förbud, det är väl kanske ändå den här tanken om att så här, förbjud de här apparna för barn. De kommer hitta någonting annat. Det går inte att förbjuda saker på internet, för att då poppar andra saker upp. Barn hittar vägar runt, eller? Vad tänker du om den?
Ja, och att det är ett beteende. Alltså folk vill socialisera med varandra, man hittar olika format och sätt att göra det, hur man än gör. Kollar man då på hur det har blivit i Australien, som då har varit först ut på att förbjuda det, så har man ju sett tendenser på detta. När var du senast inne på appen Youbo, till exempel?
Ja, det var ju då i natt. Nej, den har jag inte hört talas om faktiskt.
Nej, och kanske inte Upscrolled heller, eller Wiz.
Ja,
det här är 3 stycken. Jag var inne och kollade på Australiens topplista för sociala medier. Alla de här rankar jättehögt.
Just det, för där var det väl så att de hade liksom definierat en lista över liksom x antal appar som definieras som sociala medier och därför inte ska vara tillgängliga för barn, eller?
Problematiken är ju lite det som du sa för Discord. Vad är det egentligen? Är det socialt media? På ett sätt ja, och sen på vissa andra sätt kanske inte. Så det är nästan en omöjlig kategori att definiera, vilket gör att man då precis måste göra en lista och säga, vi kan inte förbjuda sociala medier, men vi kan förbjuda de här 14 produkterna som vi tycker är sociala medier. De får man inte använda.
Ja, det är så Sverige har hanterat knark till exempel. Ja. Alltså, för där är ju alltid någon liksom, uppfinningsrik liksom, knarktillverkare som ändrar någonting litet i liksom, molekylerna. Och då måste man förbjuda den molekylen också. Så det riskerar att bli samma sak här, att man får liksom en Antingen behöver man göra en väldigt, väldigt lång lista, eller så har man en kortare lista och då poppar den liksom nya saker upp hela tiden.
Ja. Och som jag förstått det så är ju Australiens argument är väl ungefär då som den svenska knarkmodellen är, för att ja, men då får vi väl göra listan längre då. Ja, men... Och så får man gradvis liksom bara fylla på den hela tiden. Men det blir risken att det blir liksom lite katt och råtta lek, att det är omöjligt att hinna med, för att grundbeteendet är så satt att man kommer hitta en väg att göra det här om man vill det.
Det finns ju också ett argument då som ofta används, att om man då vänder sig till mer obskyra appar, så då hamnar barnen istället i klorna på liksom bolag som inte bryr sig överhuvudtaget om någonting som har med säkerhet att göra, alltså som inte samarbetar med polis till exempel. Alltså det har tagit många år för till exempel svenska polisen att få till sån här single point of contact, som det heter, med de stora techjättarna. Att man liksom har ett snabbt sätt in för att säkra bevis till exempel. Det finns ju inte alls i de här mer obskyra apparna. Men det finns i den gamla sociala medievärlden, så att man kan vara ganska säker på att så här, behöver polisen någonting så får de det.
Här finns ju en ironi i den här resonemanget. It takes one to know one. På något vis. Här, hur kan ni veta att de här små uppstartsbolagen fullständigt ignorerar allt samhällsansvar? Jo, för ni var sådana själva.
Exakt, ja.
Under så många år. Men nu är de då inte det. Men där tycker jag där finns det någonting i liksom resonemanget som jag tror de kommer trycka på hårt åtminstone. De kommer säga vi har lagt XXX många miljarder på parental controls, föräldrakontroller. Problemet är att ingen använder dem. Vi har lagt med som vi screenar bort automatiskt en massa obehagliga saker som du ska titta på. Vi har massa säkerhetssystem, vi har kopplingar till polis. Alla möjliga olika grejer som de har byggt upp då under liksom 10, 15, 20 år då. Jag vet inte exakt när de började med detta, men under en lång tid. Så att om det händer någonting obehagligt på en av de här etablerade sociala medierna, så är du mycket säkrare som barn än om du är på Yubo, Upscrolled och Wiz. Och där har de ändå en poäng. Det stämmer nog. Mm. Kanske inte tillräckligt säker, men ändå säkrare, i och med att de här småbolagen kanske inte prioriterar det först. Mm.
Men då skulle man kunna argumentera för att så här, okej, ponera då att vi låter de här stora apparna få vara kvar med och få vara i händerna på våra barn. Man kan ju ändå tycka så här att de har ändå gjort sitt bästa för att liksom skapa tjänster både då för barn och vuxna, men som liksom leder till kanske inte ett beteende som man gärna vill ha hos sina barn. Alltså jag har väldigt
upprörd. Inte för sig själv heller nödvändigtvis.
Nej, för sig själv. Nej, men som till exempel streak-kulturen. Liksom, känner du till den?
Jag är inte i streaks, men du får gärna förklara.
Nej, men det för mig, min resa. Här kommer min resa. Nej, men det kan ju användas för bra och för dåligt. Som till exempel Duolingo. Mm. De har ju designat en jätte liksom fängslande språkapp som gör att du vill varje dag öppna den för att behålla din streak. Liksom. Och det låter lite fånigt, men det ger dig någon slags belöning i hjärnan. Att liksom, nu har jag pluggat franska här i 100 dagar. Gud vad duktig jag är. Och jag vill liksom inte dag 101 strunta i det, för då förlorar jag min streak.
Ja, men känslan är att om jag missar det, då är de 100 dagarna förgäves.
Exakt.
Vilket absolut inte stämmer.
Vad heter det?
Ingenting med lärande.
Sunk cost fallacy.
Ja, exakt. Men det stämmer ju inte. Men det känns ju så. Där
men
och
det här är ju typ, som till exempel Snapchat. De har ju hela Sveriges tonåringar i ett järngrepp just nu. För att den sociala valutan just nu bland tonåringar, det är så här, hur lång streak har du med dina kompisar? Och jag har en liksom streak med dig, Björn. 500 dagar har vi skickat liksom meningslösa selfies till varandra. Ibland bara bilder på ett svart tak som jag inte orkade skicka någonting. Men det här säger ändå att vi har liksom en jättebra relation.
Och Tove tittar på det här. Producent Tove säger, gud vad imponerande det är. Ni har pratat med varandra i 500 dagar. I can't believe it.
Nej, men det där har blivit extremt starkt. Och det här är lite intressant hur så här sociala mediers gamifications element äter sig ut i samhället sen. För jag gick på Centralen häromdagen och så såg jag reklam för McDonald's. De bara, men behåll din streak. Jag bara, va? Vad är det? En transfett streak? Eller vad är det?
Så var jag tvungen att kolla. Köp en cheeseburger per dag.
Ja, men och sen kollade jag upp det här igår. Som jag bara, kan det här stämma? Ja, men det finns ju till och med en reklamfilm från svenska McDonald's som så här, man ska behålla sin McDonald's streak. Och då är det att du ska öppna deras app en gång varje dag för att få en ny deal då. Alltså typ en rabatt på cheeseburger då till exempel.
They say diamonds are made under pressure. So are streaks. You are the founder of your own discipline, the visionary of your deals, the CEO of your street. Every window you open adds to your legacy. Keep the streak. Open the McDonald's app for today's deal.
Tanken är ju att du ska liksom varje dag få ett så här wow, en liten win. Och det där tänker jag att om de sociala medierna ska vara kvar, att de kanske skulle behöva, eller man kanske ska lagstifta bort vissa av de här funktionerna då istället. För en annan sak som har hänt är ju liksom totala TikTokifieringen av alla appar. Liksom alla de här apparna har ju idag ett ändlöst videoflöde som är liksom där 99% av all tid spenderas, typ.
Man kan gissa att Upscrolled fick sin namninspiration från precis
scrollar
detta.
Scrollar man tvärtom då? Liksom man scrollar åt fel håll? Ja, eller Upscroll?
Uppåt, det är precis. Men det letar sig in. Instagram har det, YouTube har det. Varenda grej har liksom samma sak. Även saker som inte har direkta videor har ju samma typ av beteende. Nu är det helt vedertaget. Man bara liksom, man scrollar vidare. Infinite scroll.
Ja. Nej, men jag tänker så. Om de sociala mediebolagen, det här vill de ju aldrig säga. Men deras enda mål, det är ju att fängsla dig så länge som möjligt.
Ja.
Det är ju så tydligt att det har blivit så. Och Zuckerberg själv var ju så här för, jag kommer inte ihåg exakt när det var, men efter alla skandaler, liksom amerikanska presidentvalet 2016, när de fick mycket kritik, då lanserade ju Zuckerberg en så här stor idé om att så här, nu ska Facebook och Instagram vara tillbaka till så här meningsfulla mänskliga interaktioner och vi ska hjälpa dig att liksom komma i kontakt med dina nära vänner. Det som hände sen var att TikTok kom och att allt fokus har legat på att så här, skapa det här ändlösa videoflödet som bara ska få dig att bli liksom passivt underhållen. Så att, det känns som att de sociala medierna har ju tappat den rollen som sociala medier och blivit tidstjuvar. Liksom.
Och det här är ju egentligen det den här rättegången som då pågår precis just nu pratar om. De här funktionerna, streaks, infinite scroll och så vidare. Det är det man försöker säga, att det är inte innehållet på plattformen som nödvändigtvis är problemet. Det är att du har designat dem för att sitta fast i evinnerligheten. Och det är ju inte bara barn och unga. Jag tror det är jättemånga boomers som sitter där och flippar igenom Instagram Reels liksom många timmar per dag. Det bara händer. Det kanske inte var det de hade tänkt att de skulle göra, men det är det som sker. Så att, men det är designat för att det här ska stanna kvar. Och det är det som man nu säger, men det är den då ondskefulla streak-designer som då, som du säger, letar sig in överallt. Men det är den typen av, det är så, det är valet att göra det. Det är där problemet ligger och det är det de försöker trycka dit på i den här rättegången. Det ska bli väldigt kul att se om de faktiskt lyckas få till det.
Men har vi nu en liksom rekommendation här till Jakob Forssmeds utredare från SvD:s tech-analytiker att det kommer inte funka att förbjuda de här, för då kommer de hamna i massa obskyra skitappar som inte samarbetar med polisen, utan fokusera på liksom den här designen av apparna och kanske ta bort de värsta grejerna. Måste vi ha autoplay?
Frågan är om inte detta kommer bli en katt och råtta lek också. Om det inte är streaks kanske det är någonting annat. För det finns ju en underliggande konflikt i det här, i att alla de här bolagen tjänar ju pengar på annonser. Ju mer tid du spenderar i de här tjänsterna, desto mer pengar tjänar de här företagen. Alla de här grejerna, infinite scroll, autoplay, streaks, alla de här sakerna syftar ju bara till, får du hänga kvar längre? Spendera mer tid här. Bli mer beroende av att hänga kvar här. Så det är klart att det som de tjänar mest pengar på är kanske det som föräldrar vill att barnen ska göra allra minst.
Mm.
Här ligger ju en konflikt. Så man kanske måste lösa det på något annat vis istället. Man kanske måste så här, skulle man vara villig att betala som förälder för ett socialt medie som inte hade detta? Är du villig att
Nej, jag skrattar bara åt det.
Ja, är du villig att put your money where your mouth is? Köpa dina barn ur deras streaks-beteende, Erik.
Nej, men det, alltså det finns
här
ju...
Här har du Jakob Forssmeds utmaning.
Ja, right, nej, men, och jag tror utmaningen är den här. Om jag ska få identifiera utmaningen, då är det att man pratade i början av sociala mediers liv liksom om nätverkseffekten. Att om tillräckligt många av dina vänner liksom har skaffat Instagram, då kommer du också vara där.
Mm.
Och det finns ingenstans där den här nätverkseffekten är så stark som hos liksom, tonåringar.
Mm.
Att det går inte att stå utanför. Du kan liksom, då har du som förälder val att antingen blir ditt liksom barn en digital Amish och liksom typ mobbad liksom, för att de inte kan se vad som händer i klassen.
Och mobbad på grund av dig som förälder?
På grund av mitt val att så här, jag är så vacker och fin så att jag vill inte låta mina barn förstöras av endless scrolls liksom. Eller så bara, ja, man, kanske mina barn också ska få vara med och prata med resten av klassen på Snapchat. Det är som där man ställs till slut.
Man kan ju förstå att man vill ha ett förbud som förälder att kunna peka på. Det är mycket lättare att säga, nej nej, det är inte jag som säger att du inte får vara på TikTok. Det är EU som säger det, och du kan ta dina egna beslut när du är vuxen och myndig vid 18 års ålder och inte innan dess. Så det är klart man kan förstå det. Frågan är ju lite mer komplex, och frågan är väl om det här försvinner, vad tar dess plats? Det blir också en spännande sak att se. Så om all den här tiden då som läggs på streaks och scrollande och så vidare, om den skulle då bli förbjuden, åtminstone då i en kategori, vad händer då? Vad gör man med den tiden istället? Jag tror att man hade väl velat att man skulle då plocka upp gamla litterära klassiker och liknande och läsa det istället, men det känns ju spontant osannolikt att det är precis det som det kommer bli.
Framtidsspaningen då, streaks på Svenska Dagbladets app. När Jakob Forssmed får höra McDonald's streaks, då kommer topplocket att gå totalt, och utredningen, den kommer ju i höst, va? Ja. Är den klar? Så då får vi hålla utkik kring vad som händer i Sverige och sociala medier och barn.
Du har lyssnat på Tech Brief från Svenska Dagbladet. I studion denna vecka var jag, Björn Jeffrey och Erik Wisterberg. Vår producent är Tove Leffler, och våra kollegor på redaktionen heter Henning Eklund och Sofia Sinclair. Vignetten gjordes av Stefan Storm, och vår ansvariga utgivare är Lisa Irenius. Ljudklippen i podden kom från Spotify och McDonalds. Vi är tillbaka på måndag igen, och då svarar vi på om utvecklare använder sina egna tjänster tillräckligt mycket, givet hur mycket fel det ändå är.